Då kör vi, tycker jag.
Mm. Mm.
Den här gången så har ju vi tänkt utgå från publikens egna frågor. Vi har bett att ni ska skicka in frågor till oss om vad ni undrar om teatern i allmänhet eller Folkteatern i synnerhet. Och vi har fått in en hel del frågor som kommer bli några avsnitt under våren. Och idag ska vi prata om en av de här frågorna tillsammans med er, Anna Pareto och Martin Pareto. Välkomna!
Tack!
Tack.
Vill ni presentera er själva?
Ja, Anna Pareto heter jag och är skådespelare, tillhör den fasta ensemblen.
Ja, Martin Pareto heter jag och tillhör också den fasta ensemblen på teatern.
Den fråga som har kommit in lyder ungefär så här. Skriver ni egna historier eller utgår ni alltid från ett gammalt verk? Den väldigt enkla svaret på den frågan är att vi gör både och. Vi gör både klassiker och vi skriver nytt. Men jag tänkte att vi skulle prata lite mer ingående om det.
Mm.
Vad säger ni? Vad tycker ni är den största skillnaden mellan att ta sig an något nyskrivet jämfört med en klassisk text?
Alltså den... I ett klassiskt verk tänker jag, eller tycker jag, att det finns mer att förhålla sig till, alltså historiskt. Dels att det finns andra uppsättningar, andra tolkningar, andra läsningar av pjäsen som man på ett eller annat sätt förhåller sig till. Eller inte förhåller sig till, men det finns det valet i alla fall.
Mm.
Medan en nyskriven text är ju mer fri på det sättet. Det blir ett annat arbete runt det. Gestaltning och budskap. Och det känns som att man måste hitta på det på ett annat sätt än med en klassisk text.
Mm. Mm. Jag tänker att ibland så kan man göra en skillnad mellan nyskrivet klassiskt och det nyskrivna får en bild av att jag försöker tänka att det är en text.
Mm. Oavsett.
Oavsett, ja. Men sen, så klassikerna, de är ju spelade och det är så många författare som har försvunnit i historien och de klassikerna är de bästa som, eller de tydligaste som är kvar. Det är lättare att vara lite djärv med nyskrivet för att man känner att man behöver inte ta samma ansvar.
Men kan en, som ni båda är inne på, kan, om ni skulle sätta upp en, eller spela i en Shakespeare-pjäs nu, kan tidigare tolkningar och tidigare uppsättningar som man har sett, kan de vara ett ok?
Ja, ja, på sätt och vis. Men också en inspiration. Det kan vara både och, tycker jag. Att man, alltså, då kan man gå tillbaka. Man kan googla liksom Gun Wollström eller någon som har gjort den här rollen tidigare. Och hur, i vilken kontext var det? Och hur gjorde de? Hur gjorde hon då? Men det bara finns andra liksom förebilder som man kan titta efter då.
Också väldigt befriande kan det vara. Med en form som man måste förhålla sig till.
Ja.
Där man vet att, eller vet, men där det finns förutsättningar som man är lite mer känsligt att rubba på.
Just det.
Mm.
Men du, Martin, var ju liksom konstnärligt ansvarig och initiativtagare till ett projekt som vi gjorde förra året. Ett sjunkande skepp, ett växande slott.
Mm.
Och där var det ju både nya och gamla texter som möttes på olika sätt.
Mm.
Hur, kan inte du berätta lite om det?
Ja, men det var ju det att utifrån inspiration från inbjudna gäster som kom till teatern så skulle vi försöka skriva, eller skriva nya scener och som sen skulle bli en föreställning. Och då pratade vi mycket om återbruk, för det var ju det temat, naturens resurser. Och då just det att återbruka då gamla texter. Det var för att det nya, att skriva själv är ju en form att försöka beskriva världen, men sen att de historiska texterna har ju ett förhöjt språk och en rosighet som kan vara svår, liksom om man skriver själv så kan det bli lite för teatralt och konstigt om man skulle använda samma språk som den legitimiteten som till exempel Shakespeare har med sitt språk. Och då tycker jag väldigt mycket om det rosiga och de stora orden. Så att då var det skönt att kunna använda dem. Och sätta dem i ett sammanhang tillsammans med mer naiva texter. Eller mer raka, tydliga, så här, mer vardags. Jag gillar ju den blandningen. Som blir av det. Att man, det blir ju liksom att man bryter formen genom att blanda olika former.
Men vågar man inte använda de rosiga orden när man skriver nytt?
Jag älskar det. Jag tycker ju om de här gamla dikterna som rimmar av. Jag får ju styrka av det. Och jag tycker det är lättare att komma ihåg texter som har en melodi och en känsla. Jag gillar liksom att man blommar, fånigt ord, men att man liksom är stark i orden.
Mm.
Det försöker jag göra, fast det är ju, det blir ju lite odyra själ. Sådana kan ju vara lite svårt om man skulle skriva en ny pjäs.
Men vad hände när man blandade upp Shakespeare med dina egna texter? För det var ju så du var, du skrev.
Ja, då ändrade jag. Det var jag lite rädd för att jag har hört mycket att liksom ändra Shakespeare eller liksom, till, liksom göra om och sätta vardagsnamn. Det gjorde vi inte, utan vi höll ju sig till, så vi använde ju egentligen det språket och så ändrade vi några meningar. På det viset så tyckte jag att det här gav det bara ett mervärde med hur Shakespeare pratar om naturen. Som jag tycker kanske då texter idag inte på samma sätt kan göra, för då blir det lite sentimentalt. Man skulle liksom göra någonting av vackra natur som står i det. Alltså det skulle vara så svårt, men ja. Tillbaka till någon slags romantik som är...
Ja. Men är det just att det är ett långt tidsspann emellan som gör att det inte blir sentimentalt? För orden är ju de samma.
Ja, eller kanske ens egen inställning till att de orden är okej. Okay. Och så sen att det är så välskrivet. Alltså han skriver snygga metaforer.
Men som ni var inne på, så när man ska göra en klassiker, så även om man inte blandar upp eller skriver nytt, så är det också fullt av tolkningar och ändringar och förhållningssätt.
Mm.
Kan inte ni berätta om något exempel som ni har gjort? Ni har ju gjort flera klassiker.
Ja, det är väl Tjechov som är närmast nu som vi har gjort några uppsättningar de senaste åren. Det var länge sedan vi gjorde Shakespeare.
Ja, men berätta gärna om arbetet med Körsbärsgården då, förhållningssättet till Tjechovs ursprungstext.
Ja, där gjorde vi väl någon sorts bearbetning, eftersom vi inte var en tillräckligt stor ensemble på det sättet. Att vi gjorde dubbleringar och liksom satte ihop det på ett nytt sätt, eftersom en person skulle spela två roller mot sig själv. Men ja, alltså det tror jag vi väl var inne på i Körsbärsgården och Morbror Vanja också. Det här med att till exempel byta ut, modernisera språket så tillvida att man skulle byta ut vissa ord, platser. Mm. Och göra dem till mer lokala orter. Kårböle istället för Drosnovsny eller något sånt. Men det upplevde vi funkade inte. Apropå att försöka liksom sätta det i en mer nutida form.
Varför funkade det inte?
Nej, men det blev för påtagligt, tror jag. Det blev för nära.
Oh.
Det var som att då blev pjäsen på ett helt annat sätt. Då blev vi liksom nutidsmänniskor på ett fel sätt.
Oh.
Jag tyckte att med den distansen eller satt i, att man verkligen gör det fullt ut med de ryska namnen eller de ryska ställena. Att man sätter liksom berättelsen ändå i Ryssland på det sättet.
Ja.
Det gjorde, tycker jag, att det blev ännu mer närvarande. Att vi blev ännu mer liksom här och nu människor.
Mm.
Och det är väl en av styrkorna, tänker jag, med en klassisk text.
Mm.
Och utmaningen också, såklart, att hitta ett förhållningssätt. Men jag kan ju känna nu att jag är så här lite less på nyskrivet på ett sätt. Fast det kanske är någon slags pendel också som är helt naturlig på ett sätt. Alltså att man söker en viss tid, söker en viss sorts berättelser för att förklara eller försöka förstå liksom sin samtid. Men ja, det är väl kanske det att jag, det som jag saknar i nyskrivna berättelser finns i mer klassiska stora verk som är liksom kanske en högre mytisk nivå eller liksom ett större språk eller ett större sammanhang. Och sen, men det kommer ju också utav att i nyskrivet som vi har gjort nu senast, som du, som de, som jag, som verkligen är nutida, verkligen precis här och nu, har ju ingen direkt historisk referens egentligen. Och när vi har gjort det fullt ut så börjar i alla fall jag längta efter större och äldre berättelser kanske.
Mm. Men du jobbar ju, eller du undersöker just nu en berättelse.
Mm.
Vill du berätta lite om det?
Ja, jag är ju inne på Kafka och förvandlingen. Det är ju en novell, så det är ju inte ett dramatiskt verk i sig. Och där jag befinner mig nu så är ju liksom steget att börja försöka hitta ett sätt att dramatisera novellen. Men det som är lockande med det är ju att det finns liksom en oförklarlig mytisk nivå i det.
Men Martin, du har ju skrivit några pjäser själv.
Mm.
Kyssen har vi gjort här och Blonderade ögonbryn.
Mm.
Hur kom de berättelserna upp för dig?
Ja, det är så olika. Alltså det är, på något vis så bär man någonting och så blir det så att man sitter och skriver. Och så sen så känner jag att ja, men det här skulle jag vilja prova gestalta. Det är så det var för mig. Det är inte bara så här suttit mig ner och skriver utifrån. Nu ska jag skriva om det här.
Nej.
För det tycker jag, eller för mig är det så att då jag kan inte det. Då tar det stopp.
Mm.
Nej, men det, jag tänker väl att, alltså att man har olika så här, teman som man tycker är intressanta. Eller begrepp. Eller, som för mig med förvandlingen så är det ju väldigt mycket med kropp. Rummet, mat. Alltså, och då tänker jag att det är utifrån det som man ändå försöker så här dra ut spår ur en text eller en novell i mitt fall.
Börjar du med den ingångspunkten att du tänkte i kropp, tema, mat när du läste förvandlingen och att du vill göra den? Eller
ja.
Kom det efter att du läst förvandlingen?
Ja, det var väl en, alltså, eftersom jag alltid håller på med dem. Jag håller alltid på med mat och kropp. Men det är sånt som jag bär med mig. Alltså i mitt liv, att det är det jag håller på med på olika sätt och bearbetar eller så här, utvecklar. Och då när jag läste förvandlingen så bara slogs jag av att just det, de här olika temana som intresserar mig, de finns ju i den här berättelsen.
Ja, det är sant. Alltså till exempel Kyssen, då det började med att jag läste mycket av Baum, konsumtionsliv av de där böckerna. Som han hade skrivit. Mm. Och det satte igång tankar.
Mm.
Som sen blev, det var ändå på ett vis riktat. Det blev en blandning av min upplevelse och de tankarna som blev en pjäs.
Ja. Mm. Men nu, när du läser förvandlingen och bär med dig egna tematiker. Mm. Precis som varje läsare eller varje publik gör när man möter konst på olika sätt. Vilken respekt har du för Kafka i de tematiska ingångarna?
Ja, i det här skedet, det är kanske annorlunda när jag har liksom kommit lite längre i det arbetet. Men i det här skedet så har jag den respekten så tillvida att jag vill försöka använda hans språk. Bilder som han har gett i den här förvandlingen vill jag försöka förvalta och inte liksom skriva om dem. Men det kanske har sen med tolkning att göra och det här som du pratade om innan, att hur man gör det. För att det är klart, oavsett hur man angriper liksom det så kommer det ändå bli en tolkning.
Men det är väl, för nu målar vi ju upp nyskrivet och klassiker, eller jag målar upp nyskrivet och klassiker som att det är en motsättning eller som att det är motsatser, och det är det ju inte.
Nej.
Och du pratade om Kyssen och det du hade läst för att komma in på den tematiken. Alltså, kan man komma till en punkt där man har samma respekt för de, vad det kan vara, politiska skribenter som du läser som inspiration till Kyssen som man har till Tjechov?
Det är ju mer dokumentär. För då, samhällskritiska texter. De texterna kanske ger en större så här, så här ser kanske världen ser ut, och då kanske man, eller jag försöker i alla fall göra någonting mer poetiskt och allmänmänskligt av det. Så att, alltså, det är jättesvårt att gestalta fakta. Det är inget kul att titta på heller.
Ja, jag tänker, alltså, i ett repetitionsarbete så känns det lättare att vara mer respektlös mot en nyskriven text än en klassisk text. Alltså att om det visar sig i repetitionsarbetet att men den här scenen funkar inte, vi stryker den. För att den, och det kan också vara ett helt korrekt val. Medan så tror jag inte att man skulle resonera i en klassisk text. Vad menar Shakespeare här egentligen? Vi stryker den här liksom. Man fattar ju ingenting. Utan då skulle man nog hellre, tänker jag, borra ner sig och försöka liksom möta det motståndet på ett annat sätt.
Mm.
Alltså i en nyskriven text, då är det mer så här, ja men man kan ju till och med ha dramatiken i samma rum och ha en dialog med hen. Och okej, det här funkar inte. Nej, jag håller med dig. Vi stryker det här.
Men skulle vi på något vis vara bekänta av att låta de två förhållningssätten smitta varandra mer. Att man var lite mer hänsynslös i att vad menade egentligen Sofokles här?
Ja.
Alltså, jag tycker att om man gör det med gamla texter och inte försöker gå in i den världen, då fortsätter i varje fall jag går i samma spår som jag alltid går.
Ja.
Och så tänker jag, som det är ungefär som att meningar har en mening.
Ja.
Och att om man bara håller på att ändra de meningarna så försvinner också min mening, för det blir bara min mening. Alltså det blir ingenting, det finns transformation i mig eller i de omkring, utan vi är samma. Det är så lätt att slarva också med, ja men här kan jag säga så eller så. Och, så, och då liksom försvinner innebörden, jag vet inte.
Men tvärtom då? Skulle vi vara bekänta av att behandla en nyskriven text av Anders Duus på samma sätt som vi hanterar en gammal text?
Ja, till viss mån kanske. Men sen som sagt så är det ju svårt på det sättet att dramatiken då är liksom högst levande och har liksom ändå i ett sammanhang eller ett tema på en pjäs som kanske behandlar någonting som är väldigt nutida. Mm. Då måste man ju låta sig påverkas av nutiden också.
Mm.
Mm.
Eller om det är ett modernt språk med mycket vardagsspråk, tänker jag. Då.
Ja.
Men däremot när vi gjorde Framtiden är mig, som byggdes på intervjuer, olika människor i Gävleborg. Då, den texten var ju inte dramatisk heller, men den var ju transkriberad från intervjuerna. Och där minns jag i alla fall, för mig var utmaningen och ändå försöka lära mig texten som ett klassiskt verk. Det vill säga att inte liksom sudda bort alla vardagsspråk, alla små ord, alla men att liksom punkt, punkt, punkt. Alltså det hjälpte mig att behandla den texten som en dramatisk text, som ett klassiskt verk.
Martin, du spelar ju just nu Att komma till ön med skatten är inget äventyr.
Mm.
Det är också viktiga människors ord, barns ord.
Mm.
Är det ett förhållningssätt som du har också?
Jag tror skillnaden i det, för att den är intervjuer och det här är ju dikter som man har bett barn skriva, dikter.
Mm.
Och då blir det dikter.
Just det.
Det blir inte dokumentära texter.
Nej.
Och där är det ju, och sen är ju de barnen, och det tycker jag är så fint nu med Furat som är från början från Irak, man har bott i Sverige och är svensk. Men hon har erfarenhet av det arabiska språket. Barnen använder alltså stora ord. Man översätter till svenska, min dyrbara stad, mitt dyrbara Damaskus, min vackra själ. Så att det finns ju de dikterna. Så där är ju redan språket förhöjt. Man läser ju som vuxen också in. Och barnen har, alltså att det som är naivt och splittrat och drar åt olika håll. Jag kan förvandlas till en flygande katt och flyga över ett gränsstängsel istället, eller hur nu den, om jag minns rätt. Alltså det är ju väldigt märkligt, som en vuxen kanske man skulle säga skulle förvandlas till en fågel och flyga över. Men ett barn tänker flygande katt, och varför tänker den flyga? Alltså de metaforerna sätter igång någonting som jag tycker, det tror jag mer har med dikten att göra, som är roligt. Alltså jag tycker det är svårt, distinktionen eller skillnaden mellan nyskrivet och klassiker. Ja, just det, nyskrivet. Det är så lätt att man slänger in allt nyskrivet. P.O. Enquist, vad heter den med Lodjurets timma?
Ja.
Den är väl då kanske 20 år gammal. Den skulle man ju inte rubba i.
Nej. När upphör, när är det nyskrivet?
Alltså, jag vet inte, så att jag tycker det är så svårt med just nyskrivet. Alltså det är så olika.
Ja,
Det är verkligen så olika.
Ja, det är en påhittad kategori också.
Ja, för mig är det.
Ja. Tycker ni vi har missat någonting?
Nej, jag vet inte om det är ett tillräckligt svar på frågan som har kommit. Men...
Hur var grundfrågan?
Ja.
Grundfrågan är, skriver ni era egna historier eller utgår ni alltid från ett gammalt verk? Så egentligen är ju svaret både och.
Ja, precis. Mm.
Ja, verkligen. Både och. Och sen är väl inget bättre eller sämre. Jag tror att det är liksom olika tider också. Vad samtiden kräver för berättelser, för att berätta om det som händer nu.
Då får det bli de sista orden. Tack så mycket.
Tack.